If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
En podcast från Aftonbladet.
Let's do this.
Ja, förlåt. Vi kör bara då. Mm. For the 100th time.
We've been running around in circles all year, doing this and that and getting nowhere. This will be the last time. I think I said that last time. If I only had a potion, some magical lotion that could stop this, I would stop this. I would set the wheels in motion. What can I say? I don't want to play anymore. What can I say? I'm heading for the door. I can't stand this emotional violence. Leave in silence. Leave in silence.
Simon Bank från Globen, avsnitt 100. Har jag rätt?
Så är det. Ja, du hör ekot, va?
Ja, eller vad heter det?
Det är tomt här, ska jag säga.
Avicii Arena, förlåt.
Just det, sant. Mm. Jag vet inte om Depeche Mode någonsin spelade i Globen. Det gjorde de säkert.
Känns ganska rimligt att tro att de har gjort det, ja. Men jag vet inte. Jag kan inte ta gift på det, som man brukar säga.
Just det. Jag såg dem själv i Skandinavien, vet jag. Och det där var alltså ett litet intro från deras Live in Silence. Från A Broken Frame, tror jag albumet hette. Min kanske andra eller tredje inköp. Mm. Vinylinköp. Vinyl. I livet. Mm. En vinyl. Mm. Så var det på den tiden. Du får berätta för Julia Karlsson vad vinyl är.
Du får berätta vad Depeche Mode är då. Jag tror, för oss två.
Ja, verkligen.
Jag är faktiskt precis lite... Nej, det är klart att jag har lyssnat lite grann på dem, men jag tror att det kan gå en ganska skarp gräns någonstans mellan sena 70-talister och tidiga 80-talister. Ni var nog de största liksom Depeche Mode-entusiasterna. Sen dog det ut lite grann, även om några evergreens blev
kvar. Ja, men sorgligt, väldigt sorgligt för mig. En stor del av min barndom som försvann. En enormt stor sorg för Mikael Wagner, vår kollega, vet jag, som är en oerhört fanatisk Depeche Mode. Fantast. Andy Fletcher dog i veckan. Det är lite därför som jag ville att starta med det här. Ordningsmannen i Depeche Mode. Sorgligt såklart. Men det finns en sak med varje gång som jag hör Andy Fletchers namn nu och då, så roas jag också alltid lite av att veta om att han då gick, när han gick i mellanstadiet, högstadiet hemma i Essex, så gick han alltså i en skola och i klasser där då Alice och Mojette gick samtidigt, där Depeche Mode gick, halva Depeche Mode, och där The Cure var där också, som delade liksom klassrum och skolgårdar med alla då som åstadkom min barndoms soundtrack på samma skola. Som är en jättestor skola. Det är otroligt, och det som är roligt med det här är att det finns ett namn till som ska fogas in av de kända eleverna som gick där. Och det är en sån här story som är så bra, så jag väljer att inte kolla upp den. Men det sägs, jag har goda källor på det här, att när Depeche Mode var i Stockholm och spelade för ganska många år sedan, så i Corona på TV4, så är det, får Billy Lansdown, gamle Kalmar FF-legendaren, veta att Depeche Mode i stan, liksom, det kanske man borde gå och kolla. Ja, men biljetterna är slutsålda. Ja, men jag kan ringa Andy Fletcher. Vi gick i skolan ihop. Så Billy Lansdown ska vi också få in där i de klassiska eleverna i Essex småskola.
Ja, verkligen.
Mm.
Verkligen.
Så är det. Vad har du haft för dig sen senast?
Ja, sen senast. Vi kanske ska förklara att det blev lite överhopp på grund av Baby Boom. Vi är inte här, inte den kladdiga familjepodden, så att jag nöjer mig med ett litet, får man gratulera?
Ja. Du bara, jo, tack så mycket.
Ja,
så.
Det kan du få. Hörru, du, vad har hänt sen sist? Nej, men det har ju hänt en del sen sist eftersom det har gått 2 veckor ganska så exakt. Det som hände senast sist, så att säga, i söndags, och som jag filosoferade lite kring, var förstås att den franska ligan på damsidan då tog slut. Den avgjordes helt enkelt. Olympique Lyonnais åkte till Paris och satte parisiskorna på plats med 1-0 i för sig. Ett tidigt mål, men sen efter det så lyckades de ganska så bra spela av matchen, kan man säga. Och det var, för er som inte följer liksom den franska damfotbollen mer än att ni vet att Lyonnais har varit dominanta, så var det faktiskt väldigt mycket lättnad och glädje, skulle man kunna säga, i klubben som ju vinner allt, som vann 14 titlar på rad, men som tappade titeln förra året till PSG i samma veva som man då inte ens gick till final i Champions League. Och i år
pinsamt.
Så... ja, det var ju lite pinsamt faktiskt. Och i år så löste man både och. Finalen mot Barcelona i Champions League har väl också spelats sen vi hörde sist. Precis som den här sista omgången mot Amanda Ilestedt och company i Paris.
Skämdes man inte lite när man såg Champions League-finalen för övrigt? Alltså just det där att, hur kunde vi inte förstå vad OL är gjord av?
Jo, det finns ju ett element av det.
Jag kände så att, i paus där någon gång att, ja, att sådär, ja, men vad trodde vi egentligen?
Nej, men det är absolut. Det, jag håller med att det fanns, den ingrediensen fanns lite i den. Jag tror att vår kollega Petra Thorén som var på plats skrev också det, att vi har blivit lite förblindade av Barcelonas framfart liksom. Men det var några andra som ville ha sista ordet, och att det är en sån liksom vinnarmaskin och en sån orubblig institution på damsidan på något sätt. Men inte desto mindre så såg man att de var otroligt lättade över de dubbla titlarna. Och så jag tror att även om det har varit en ganska självsäker front som har visat upp från Lyons sida, så hade det säkert hunnit smyga sig in lite självtvivel och, ja, håller vi på att tappa och historietiden är över och sådär. Men det kan vi konstatera att det är det nog inte, för att det var liksom inte en chansseger direkt, utan det var en ganska överlägsen uppvisning i både ligan och i Champions League i år. Och inte kanske den stora symbolen för detta är ju ändå det här Hegerberg på något sätt, som ju har tagit sig tillbaka i takt med att Lyon har tagit sig tillbaka. Hon var ju borta nästan 2 år eller en och en halv säsong och har liksom lett laget tillbaka på något sätt. Det är en väldigt bra, en tydlig symbol för, jag menar, det är inte så att de inte ska kunna vinna ligan utan henne eller Champions League förra året. Men det blev ändå så att, och hon har också varit tongivande framförallt på slutet när hon har liksom kommit tillbaka i matchform och i slag och så. Och varit en vinnarfigur för, och en ledare såklart för detta OL.
Så var det, och det var, jag vet inte om du såg, men det var väldigt fina bilder efter när de har säkrat titeln precis, att det Hegerberg står på inneplan och med tårar i ögonen som upplever det och pekar upp mot läktaren och säger att det här, Monsieur President, den här är för dig. Och menar ju inte Macron, utan hon menar Jean-Michel Aulas, precis som hela tiden då.
Jens Stoltenberg, kanske?
Fortsatt, trott sett. NATO-president, är man president i NATO?
Adas oväntade hyllning till NATO-landsmannen. Ja, det, alltså på franska är man ju garanterat det, president över NATO. Kanske inte på, man kanske inte är det på norska, men... Vad roligt om det hade varit... Fan, vet att han inte satt där också.
Det var lysande.
L'année dernière, on n'était pas à la finale. Là, à nouveau, on la regagne. C'est la 8e du club. Merci Olas. Merci président. Je ne sais pas comment vous remercier, mais vous nous faites rêver. Et... c'était pour vous.
Ja, nej, men det ska han väl, alltså Jean-Michel Olas ska ju ha alla hyllningar och alla påpälsningar han någonsin får, för han förtjänar ju alltid ungefär lika mycket av båda, men på damsidan är det klart att det är svårt att hålla någonting emot honom. Han har ju varit helt ledande, helt världsledande egentligen i utvecklingen där. Och visat att han tar det på allvar, och som jag sa häromdagen, även om häromdagen, härom veckan, härom månaden, när Lyon kom till Paris och fick stryk faktiskt, så är det ändå han som är den enda klubbordförande på plats på matchen i Paris. Då Nasser Al-Khelaifi kan inte möda sig med att ta sig dit, men Olas tar tåget upp och sitter där och ja, visar närvaro så att säga. Jag vet att han tar tåget upp, om jag tänker förekomma den frågan, för jag har delat tåg med honom en gång från mellan Paris och Lyon efter en match. Så att...
Spännande tåg det där. Var det Renard som tappade sitt pris va, på precis samma tåg?
Som
blev av något,
ja, just det. En medalj eller?
Ja, eller någon slags individuell utmärkelse tror jag. Det kan ju knappast vara Ballon d'Or, men något liknande stort pris som man fick efterlysa. Jag råkar glömma det på tåget.
Som fransk medaljös då, av lite annan dignitet, så kan hon ju få höra av sig om hon behöver lite tips på hur man så att säga förvarar sina ordnar och annat.
Just det.
Mm. Ring bara
som du
ring.
Vet, som du kan.
Mm.
Ja,
så det var det senaste senaste.
Med brudarna.
Ja, så var det med brudarna, senaste. Det var ju söndags det. I lördags så tog jag mig till Stade de France. Och nu ska jag direkt bara liksom lätta mitt hjärta över alltså den otroliga lättnad slash spelförståelse slash bollkänsla som jag ändå måste ha känt att jag visade upp där genom att vara där supertidigt. Du känner mig Simon, jag är inte en sån som brukar infinna mig så tidigt någonstans. Jag brukar inte vara, kanske dyka upp precis vid avspark, men... just på matcher och sådär så tycker jag oftast att det är lite, kanske lite onödigt att vara 3 timmar innan. Men jag kände här att det är nog ett bra läge att vara där i tid och käka lite mat och heja lite på folk och förbereda sig. Och tack gode Gud för det, för att det var inte bara så kvarten för avspark som det var trångt och bråkigt och farligt på utsidan, utan det var 2 timmar innan har man ju förstått nu i efterhand. När jag kom dit så, jag tog tunnelbanan till Stade de France, och det var mycket folk och mycket rörelse och det var liksom lite tendenser till att knuffa på in på den här första säkerhetskontrollen. Men det var ännu då väldigt vänlig stämning och i leden, så det var liksom inte någon känsla av fara eller så. Sen hände det som hände, och jag kan säga nu tisdag när vi sitter och pratar om det här så är det väldigt lite som är utrett, men det har ju i alla fall startat eller har beordrat snarare en oberoende utredning eller? Ja.
Just det, brukar heta så.
Och det franska inrikesministeriet har väl gått bort sig, jag tycker inte man kan säga något annat. Det är väldigt snabba uttalanden om att det var falska biljetter i omlopp, och det var upp till 40 000 som försökte gå in på fuskbiljetter och det ena med det andra, som gör att det finns goda skäl att ifrågasätta de här. Inga vittnesmål tyder på att det skulle ha varit så. Inga i alla fall, så att säga, oberoende vittnesmål. Om man är oberoende menar Liverpool supportrar då. Nej, men man kan väl också tänka sig att förklart att 40 000 människor som inte kommer in, som jag läste någonstans, då hade man sett när de hade tagit sig därifrån. Men det finns inga rapporter om att det skulle vara en våg av 40 000 liksom sådana...
Men det är också väldigt konstigt att peka en skuld åt det hållet, om det nu är så att tiotusentals helt vanliga supportrar, familjemedlemmar, barn, kvinnor, vad du vill, liksom, handikappade, hamnar i kläm på ett sätt som skulle potentiellt kunna liksom vara en livs- och dödsfara. Att lägga den skulden på att jo, men det fanns skurkar som försökte ta sig in.
Ja, det är väldigt konstigt. Ja.
Det är inte deras fel, de gör ju det de är där för att göra, det är ni som inte har gjort... Det ni ska göra, det ni är där för att göra, det vill säga tillhandahålla ett tryggt och vettigt arrangemang.
Ja, absolut. Ja, alltså det är utgångsläget såklart. Men jag tycker utöver det att om man dessutom börjar peka, som du säger, så ska man ju ha rätt bra på fötterna. Och jag menar, nu har ju det här givetvis blivit en sån allmän politisk fråga i Frankrike där alla uttalar sig då. Erik Zemmour säger att det är, jag skojar inte, han säger att det är flyktingar som orsakar.
Afrikanernas fel.
Nej, flyktingar, des immigrants.
Just det.
För det var ju också mycket rapporter om att locals då från Saint-Denis har liksom arrangerat stora ficktjuvsoperationer och så. Många har ju blivit av med både pengar och mobiler och så vidare i trängseln. Hur mycket det hade med flyktingar att göra kan man så att säga diskutera. Men alla har en åsikt här i Frankrike och... det här får inte ske igen och vem som var felet. Och då blir det också intressant att då kommer den här, liksom, de här fransk-brittiska antipatierna fram direkt. London kräver en ursäkt och sen, ja, först säger inrikesminister Damanhand då att det var brittiska supportrar som ställde till det. Och då kräver London en ursäkt och så är liksom bollen så att säga i rullning.
Ja, är fascinerande. Jag får ju följa matchen på tv och vill vi ha det sagt någonstans också att det här visade ju återigen TV4 som har gjort jättebra jobb, eller Simon, jättebra jobb med Champions League genom säsongen. Men här när det uppstår någon situation där man de facto har då Liverpool, alltså detta Liverpool, årsdagen av Hazel, det är ett Liverpool som fortfarande bär såren från Hillsborough, som hamnar i en situation som där och då, vi vet inte, den kan lika precis lika gärna sluta på det här sättet. Och den behandlas liksom inte journalistiskt i studion, för det finns ingen journalist i studion. Det är Olof Lund som gör ett heroiskt arbete på plats i Paris, men från studion betraktat så klarar man inte riktigt av att hantera det på ett vettigt sätt. Man pratar om hur påverkas spelarna av det och man har någon slags klipp och sammanfattning av säsongen och så vidare. Då såg man, alltså de fick ju kritik under fotbolls-EM med Christian Eriksen-situationen.
För nu börjar halv åtta hos mig. Välkomna!
Då kom det igen då, samma situation. Det finns ett värde att ha också den hållningen i studion. För att i Sverige fick man liksom följa med via Twitter och sociala medier om man ville förstå vad som hände utanför. Utöver att Olof Lund gjorde ett heroiskt arbete på plats i Paris.
Lite mediekritik så här i poddens 100 avsnitt. Jag tyckte en sak som var pyttligt rolig i det hela, att också Camila Cabello, som stod för invigningsunderhållningen, blev jättesur. På vadå? Ja, de sjöng ju sönder mina låtar. Jag har förberett mig som tusan för att liksom deliver a spectacular show, eller vad hon sa. Och så står de där oförskämt och sjunger sina Liverpool-låtar. Vad är det här för människor? Hur dåligt uppfostrad är man då?
Jag älskar henne för det. Det är jättebra ju.
Det är väl något med att ta, det är väl alltid det här risken med att ta in en så att säga amerikansk, kubansk popförmåga som inte kanske riktigt tar stå med ena foten i vad ska vi säga, Merseyside eller sådär, va? Inte riktigt känner av vibbarna. Och hon fick ta bort det här inlägget sen då, det var sociala medier. Men ändå, att alla hittade ett eget litet krig på Stade France. Då har vi inte pratat om matchen. Där har hon. Jag tror att hon är i alla fall kuba. Ja. Ja, ska vi säga några ord om matchen också? Alltså jag är så jävla imponerad av Real Madrid. Nu har jag åkt på och liksom följer dem ganska mycket under just slutspelet i Champions League. Eller ja, åkt på. De mötte ju dessutom PSG på vägen, så att det var väl inte så konstigt. Och de flesta har ju sett såklart Real Madrid-matcherna. Men jag menar, en gång, ingen gång och så vidare, två gånger en vana. Alltså när det händer så här mycket, till slut kan man ju bara... Man vill bara liksom ställa sig på knä och du vet, göra en sån buga med armarna eller vad fan det heter. Jag bara in å. Det här är så, det är så sjukt att de reder ut det här och att man känner halvvägs att nu vinner de nog liksom. Detta kanske är matchplanen helt enkelt.
Ja, det är fullkomligt sanslöst. Det är verkligen det. Alltså, lite är det besläktat med den här tanken som man har om den moderna fotbollen, att man matchen slutar inte 0-0 längre för att det finns så oerhört mycket potential och kvalitet i spelarna, så att även den mest låsta matchen så är det någon som skickar in den från 32 meter upp i krysset, så att 0-0 finns inte riktigt längre.
Nej.
Och det är väl lite så som Real Madrid har spelat sina matcher. De bara, vi släpper matchen fri för att vi kommer förmodligen ge oss lite chanser, så sätter vi väl dem, för att så bra är vi. Så bra är Karim Benzema. Och så bra är Vinicius. Och så vi bara kör. Kom med oss, vi kan nog göra ett mål mer än vad ni gör.
Ja. Ja, nej, det är verkligen otroligt fascinerande. Så återigen, när man ser det upprepas liksom, för en gång kan vara tur eller olycksfall i arbetet. Och jag menar, det är klart att det är ju, någon påpekade på Twitter att vad roligt att du driver den här tesen när du nyligen i podden sa att det är väldigt mycket tur i fotbollen. Varför pratar vi aldrig om det? Så jag kommer inte ens ihåg det, men det har jag tydligen sagt. Och det får jag väl stå fast i på något sätt. Det är klart att det är jättemånga matcher som inte riktigt har en vad ska man skriva? Det finns inte en helig förklaring till varför det blev som det blev. Eller ja, väldigt sällan. Jag tror att vi kanske ofta gör lite mycket av det. Men när man ser det upprepa så här många gånger så går det liksom inte att snacka bort det, eller peka på tillfälligheter eller så. Även om det är stolpe ut bokstavligt talat vid ett tillfälle. Eller att de har en målvakt som är i, liksom gör kanske sitt livsmatch i Thibaut Courtois. I alla fall om man liksom försöker jämföra eller sätta i paritet till vilken tyngd det var på den här matchen. Och så. Och känslan av att hade de släppt in ett mål där i första halvlek så hade de nog löst det ändå. De vet hur mycket de ska gasa på och hur mycket som behövs. Och nu räckte det med ett ögonblick av briljans. Och då nöjde man sig med det någonstans.
Alltså, jag kände med Jürgen Klopp. Alltså, jag har tidigare pratat med väldigt trött på den här Klopp-bashingen. Så att titta vilken dålig förlorare han är. Om det nu var liksom, matchen mot Tottenham var det väl senast. Han var sur på sätt som kom till att spela sin fotboll. Eller. Och nu var han liksom lite butter igen då när folk ställde frågor. Och jag är trött på det av två skäl. Dels att han är väl både och. Liksom. Han kan väl både vara världens skönaste människa och vara en sur kuk när han förlorar. Liksom. Det inte, finns ingen motsats i det. Men framförallt här så kände jag bara med att vad ska han säga? Liksom? Det finns ju ingenting att säga efter den här matchen som tränare. Be om en förklaring. Jo, men ni såg ju allihopa. Thibaut Courtois gör 4 superräddningar. Real Madrid har 1 skott på mål och det går in. Vad ska vi analysera för någonting? Vi är toppen. De är inte jättebra. De är mål, vi är inte mål. Tack och hej. Kan vi åka hem nu?
Exakt.
Så jag ler lite med dig också. Spela heavy skriva om det var också svårt. Ja, precis. Alltså, svårt att skriva också, tänker jag, av det skälet. För att det finns liksom inte... Vad kan man skriva som är spännande och spänstigt? Så här, effektivitet är jätteviktigt i fotboll.
Ja, nej, men jag vet inte. Jag landade väl den slutsatsen att de gjorde allt de kunde. Ja, men det går inte att göra så mycket mer från Liverpools sida. Nej. Sen så, det är klart att man kan på marginalen, va, kanske man kan diskutera om det är så att det här att vara slutkörd på det sättet som de ändå är rimligtvis då, eftersom man precis har tappat ligaracet bara dagar innan och så. Om det kan påverka skärpan i avslut och sånt där. Men det fanns ju inget i Liverpools första 60 minuter som pekade på att de var trötta eller ofokuserade eller någonting. De gjorde ju det de gör och de gjorde det bra dessutom. Så att det är lite som att det håller inte riktigt heller faktiskt. Och jag håller med om, nu såg jag, när jag såg Klopp så var han rätt så resonabel ändå efter matchen. Jag kan tycka att ska någon bashas så kanske det är Pep Guardiola, inte för att han hade med den här matchen att göra, men han, ja, vi ser ändå mer, ja, men ändå, jag bara känner att jag vill säga det. Nej, men är han inte sjukt passivt aggressiv, Simon? Har inte det utvecklats till hans liksom mest framträdande drag de senaste åren? Jag tycker det är, jag tycker
Pep Guardiola, han är oförskämd.
Ja. Oförskämd,
ja,
och
gud,
ja, och men bara säga under någon form av mantel av att vara artig och väluppfostrad och en fin kille, så är han, så säger han rätt mycket, eller så är han rätt oskön liksom. Ja, men jag tänker på när Frida Nordstrand frågade om efter 4-3 mot Real Madrid, kunde du njuta av matchen? Vilket är ju en jättemotiverad fråga. Det är ju exakt det man undrar, går det? Are you kidding? Skojar du med mig? Skojar du med mig? Menar du allvar? Skojar du med mig?
Did you enjoy it? Did you think it was a great game? I mean, as a neutral, it really, really, really was.
Are you joking? You ask me if we enjoy it? Are you joking? Did you enjoy?
I really did.
There's no one person around the world that enjoyed towards the game. 7 goals, the 2 teams they want to play, so...
Det här liksom jävligt ohärliga, lite nedsättande, men jag är Pep Guardiola så att jag kommer undan. Dålig förlorare... sättet som han har.
Ja.
Nu är det här är podd 100 så att vi får, man får lufta allt som man har tänkt på i de senaste åren.
Ja. Är det rätt? Vi rundar av lite.
Camila Cabello, Pep Guardiola, har vi någon mer? Gérald Darmanin då, Frankrikes inrikesminister. Ja. Där har vi någon jag vill sätta dit.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, kan man få bäsa och bäsa lite? Vi rundar ju av som sagt, vi har inte pratat mer på länge. Så jag skrev ju det som man då misstänkte eventuellt skulle kunna vara Zlatan Ibrahimovic sista fotbollsmatch. När Milan vann guldet. Jag har inte hunnit prata om än.
Det här är ett uppsamlingshit.
Ja, exakt. Du var säkert upptagen med att följa Premier League som väl var det stora som hände. Eller det mest spännande och dramatiska som hände just den.
Ja, den precis. Söndagen. Det var en zappingdag för mig. Så jag missade ju första halvlek mer eller mindre av Milan. Mm.
Ja, och det var då som allting hände. Det var då som ligan dog. Och jag tyckte också att den var intressant på jättemånga sätt. Fantastisk prestation av Milan och Pioli. Och av Zlatan Ibrahimovic, såklart. Han fick ju bara 20 minuter här, men ändå otroligt starkt på alla sätt. Det som jag tyckte att inte rapporterade så mycket, och det får man kanske själv ta på sig lite också, är väl att hur den här första halvleken såg ut. Det var ju en läggmatch, va? Det var ju uppenbart tydligt hur Sassuolo spelade suicidal försvarsfotboll och bjöd på 3 mål i den matchen.
Ja. Man kan tänka sig att...
Ja, jag bara konstaterar det.
Om någon ska konstatera eller rapportera om det, så är det ju kanske den som så att säga skriver matchen. Och det var ändå Simon Bank, så att...
Så är det ju. Sen hade Simon Bank fokus på Zlatan Ibrahimovic mer. Det blev så. Och plus att man kanske inte... Jag menar, jag har sett en enda liga avgöras på plats i Italien. Roma-Parma 2001 när Roma tog sin senaste ligatitel. Och det var ju lite på samma sätt. Det var så att Parma, då med Buffon i mål, kom dit och var ju liksom inte intresserade. Alla visste att det här är... Vi är här för att Roma ska vinna ligan, punkt slut. Så då får de väl göra det då. Och det var precis samma känsla här på Maipei, att Sassuolo var statister. Jag tyckte att de var det på lite sämre sätt. Det var så uppenbart tydligt att de gav bort de där målen. Och jag kommer att tänka på ett 10 år gammalt Buffon-citat just, när han sa så här. Ibland när man tänker på det, vad behöver man göra? Ibland så är det som man säger, bättre med 2 skadade än 1 död. Och ibland, lite då och då, så är det faktiskt rättmätigt att sätta sig och räkna ut saker. Buffon sa så när Conte då var anklagad för att ha medverkat i spelskandal och lite uppgjorda matcher och så. Det han pratade om var ju just uppgjorda matcher. Bättre 2 skadade än 1 död var det mest med. Oavgjorda matcher i slutet av en serie som han syftade på. Han fick jättemycket skit för det, Buffon. Men han sa ju bara som det var.
Jag upplever inte att det är så otroligt kontroversiellt kanske i ett italienskt sammanhang att säga så. Det som störde mig lite grann var att Zlatan Ibrahimovic inte fick sitt mål godkänt. Om de ändå nu skulle så att säga låta Milan få skriva sin historia, hade inte det varit snyggt då?
Alltså hade det varit Zlatans sista match som man kunde bjuda på det? Nu är det kanske inte det då? Det
Nej, du tänker så. Ja.
Jag tror att de frågade Zlatan. Du, ursäkta.
Just det.
Låter man perfekt.
Är det grande finale här? Nej. Nej.
Ja.
Okej.
Okay. Vi får se. Vi får se.
Ja, vi får se. Vi får se. Men vi kanske ska prata lite om det också. Fast prata klart du om
Jag ska prata klart. Jag ska också berätta om en text, en fin text som jag läste i El País om just det här. Daniel Verdoux, som är då El País korre i, som det heter, Italien och Vatikanen. Bra giggen då.
Ja, det är Kristina Kapellins gamla.
Ja, du som var Italienkoll, du var bara i Italien va? Du hade inte Vatikanen.
Nej, den är svår att ta sig in i, kan jag säga, helt ärligt. Och det är också inte, det är inte ett givet läsarintresse i Sverige för de nya kardinalerna. Som det är. I Spanien finns en ganska stor publik, tror jag, för att följa detta. Men visst.
Mm. Verdo skriver så fint. Han skriver då om det här med uppgjorda matcher, om biscotto, som man vill säga i Italien, alltså kakorna, eller kakan då, biscotti. Mm. Han skriver så här: livet tillåter inte alltid alla att vara lyckliga, i alla fall inte samtidigt. Det filosofiska maximet om nollsummespelet, om kommunicerande kärl, fungerar praktiskt i alla områden där pengar eller glädje står på spel. Att generellt så är någons lycka beroende av någon annans olycka. Men den regeln gäller inte alltid när det handlar om fotbollsmatcher i slutet av säsongen. Bra va?
Ja, det var bra att han inte, det lät som att skulle komma till, det gäller inte när det kommer till nyliberalismen, för då singlar nämligen pengarna och rikedomen ner.
Över alla. Just det, till alla. The trickle down effect.
Mm.
Han, Verdodo, går igenom etymologin bakom biscotto.
Intressant.
Latinets biscotto. Du som är gammal latinare.
Mm.
Kan du ge oss den korta versionen? Biscotto? Vad är en biscotto?
Alltså, nej, absolut inte. Jag menar, du vill verkligen ha liksom hela bakgrunds... Jag kan bara tänka mig att det rör sig om... Alltså, bi brukar ju vara att det är någonting dubbelt eller tvådelat. Eller,
just det, sant.
En tvådelad kaka. Vad vet jag.
Ja, eller cotto, alltså kokad. Kokad två
biscotto.
Gånger.
Ah, såklart biscotto. Mm,
precis.
Nej, men,
alltså
det var
etymologin
det.
Är att det är alltså en efterrätt som gör båda sidor glada. Det ena teorin om biscottons etymologi. Mm. Den andra handlar om att det kommer från maffians New York. Hästloppen. Där maffian klev in och matade då en häst som inte skulle vinna med en drogad kaka.
Hoppsan.
Så det liksom pajade vadslagningen.
All right.
Nu var inte det här kanske en biscotto på det sättet.
Nej, men jag menar, det är ändå roligt att hur går det här leder de där, vad ska man säga, olika orden eller i olika länder, hur man uttrycker det. På franska säger man ju oftast pot du vin, då, att man har ställt vin, man har gett någon en pava vin helt enkelt för att få vinna. I Spanien vet jag att man brukar ju prata om maletitas, alltså att man har ställt in typ portföljer, alltså egentligen är det resväskor då, men stor väskor med sedlar i motståndarens omklädningsrum för att de ska lägga sig då. Fick ni en liten sån medelhavs rund tripp i mutornas etymologi? Ja, det är väldigt fint.
Det är jättefint ju. Verdo drar då, han hävdar att det här är att biscotton hör hemma i det unika, typiskt italienska universumet av nyanser. Drar paralleller då till Da Vinci, den här målartekniken, sfumatotekniken med skuggor och rök där liksom allting flyter ihop och blir ett och samma. Och drar också paralleller till det sociala livet då, att det finns problem som man aldrig behöver prata om eftersom det är bäst att låta bli. Han hävdar att det är italienskt. Och skriver att om man överför det här till vardagliga relationer så skulle det lösa många problem i samexistensen. Biscotton är ett monument till civilisation och utveckling. Det högsta demokratiska uttrycket.
Aldrig hört något sannare.
Så.
Vi måste inte prata om
eller
det.
Eller hur?
Där har ni min hashtag.
Vi måste inte prata om det. Vi behöver inte prata om Kevin.
Nej. Låt det gro, låt det ligga och låt det liksom vara.
Låt oss vända
civilisation,
blad.
Där har vi det. Exakt så. Ja, men det är faktiskt väldigt mycket av civilisationen som bygger på att man inte med ord nämner vissa saker. Jävla jobbigt annars.
Exakt. Så jag öppnar segmentet och säger att vi borde prata om Sassuolos tre stycken bortgivna mål. Jag avslutar och säger att vi behöver inte alls prata om det.
Nej.
Ett monument till civilisationen, till demokratin.
Där har vi det. Där har vi det. Nej, men jag, vi har ju, jag vet inte om vi har berört det i podden, men jag vet att du har ju skrivit om det från bland annat Paolo Maldini sista match, va? Att, eller näst sista match var det väl, när han egentligen skulle fått ett gult kort och då blivit avstängd i sin allra sista. Och att det finns domare som har tillräckligt mycket spelförståelse för att inse att vi, det kan jag inte göra mot den här historien. Vi behöver inte prata om det efteråt heller, helt enkelt. Även om det är intressant då.
För alla. Precis. Mm. Exakt. Vad tyckte du annars om Zlatans sista inom citattecken vecka?
Ja, alltså, nej, men ja. Alltså det är så himla mycket liksom att ta in. Det var sånt komprimerat Zlatan-liv på något sätt, känns det som. Jag har nästan aldrig varit med om att känna mer allt det man känner kring Zlatan på väldigt få dagar, två, tre liksom. Jag menar, först och främst det här galna att han tänker att jag ska fortsätta, men inte jag ska fortsätta för det går bra, utan jag ska fortsätta när jag har rehabiliterat mig i 7-8 månader. Jag är totalt inte 50 än, eller jag vet inte vad. Vilket ju är lite så här, nu har man ju slutat tänka du måste skärpa dig eller du måste inse eller sluta nu Zlatan och så, för att man får ju äta upp det ganska mycket. Men nu undrar jag om det inte är bara är, alltså om det inte bara är en besatt mans paranoia som har klivit in här. Så känner jag då. Men jag respekterar ju alla som känner att han måste få avgöra själv, och det tycker jag han måste få. Men det kan ju inte vara så mycket från den här säsongen han tar med sig och tänker att det här kommer bli bra på sikt. Jag vet inte. Jag hoppas vid Gud att det inte blir liksom vajsing nu. Men jag tror att han kommer någonstans in i rehab få tackas för sig faktiskt. Det är vad jag tror. Vad tror du?
Ja, alltså alternativet är att han blir till slut någon sån här japansk radikaliserad krigare som är fast ute i en skog när kriget är över och han är enda som inte förstår det fortfarande.
Mm. Just det.
Att han fortsätter att gå till träningen, till gymmet, till allt. Och alla har tackat Zlatan för de här åren, för den här fantastiska historien och karriären. Men Zlatan förstår inte att det är slut, han bara fortsätter.
Just det.
Jag tycker, alltså, jag har skrivit det också, att jag tycker att han äger sin egen berättelse. Jag tycker inte att det förtar någonting av hans berättelse om han skulle sluta som ett 46-årigt skämt i Serie C med liksom bandage på om huvudet och en boll sparkad i näsan. Nej. Som en annan Thomas Brolin. Han är fri att göra det.
Troligt att det skulle få honom att sluta. Han bara, aj, jag fick en boll i näsan, så nu är det nog slut på min karriär. Nej, men det här handlar väl mer om att man känner att man vill så mycket att det ska bli att han inte ska bedra sig själv då. Det kanske är det mer än någonting. För att känslan var ju nu att spela utan korsband och göra alla de här grejerna och knappt kunna liksom gå, knappt kunna sova och så. Att man invalidiserar sig for life. Gud, vilket inte ett så särskilt svårt ord som jag ändå... Ja. Nej, men jag vet inte. Men det jag tyckte var roligt med liksom, de sista dagarna var väl också att han... Det var liksom så mycket olika... Alltså alla sidor av Zlatan kom fram på något sätt. Den här extrema bestämdheten och besattheten. Liksom. Ja, här ska det spelas, här ska det vinnas. Vi ska vinna den här jävla matchen, så är det bara. Vi ska ta titeln. Och man förstår i efterhand hur mycket han har spelat. Det har ju väl för all del framgått under säsongen. Men hur mycket han har liksom... pep-talkat de andra och det här, det finns inga alternativ, vi vinner, nu vinner vi. Och sen när han kliver ut där och som ett, med cigarren liksom, som ett lejon, det är verkligen en, den bilden är ju så, den är så överdriven som nästan känns som en pastisch.
Med cigarren som ett lejon.
Ja, men som det lejon han vill vara, du fattar exakt vad jag menar. Jag menar och champagne var det väl. Ja, men det var ju som att någon hade sagt så här, gå ut och gör en pastisch på Zlatan nu, Zlatan, och så gjorde han det lite så från ja. Och sen också det här extrema liksom uppoffrandet eller uppoffringen han gör och skadorna och på något sätt att han är ja lidandet för sporten och uppoffringarna och allt det där. Det var verkligen allt på en gång. Jag såg att Jonathan Unge skrev att det lät, när man tog del av hans lag snack där, eller peptåg, att det lät mer som att han hade blivit en mellanchef på Elgiganten. Lite hur, ja, vi ska bygga en grupp och ingen kan stå emot oss och så. Men jag tyckte att det också var, det är också en del i den, så att han har blivit liksom lagpappan på något sätt. Och de kanske inte alltid liksom jätteoriginella klyschorna, utan att det är väldigt mycket, ja, det är inte så superspirituellt det han säger, utan det är väldigt mycket det vi gör ihop tillsammans, vi är jävligt starka och så vidare. Ja, det var man fick en slappad dos där.
Ja. Han är oerhört nöjd med, han använder flera gånger just sin lilla one-liner, t-shirt, hashtag, vad det nu är, den här Milano non è Milan, Italia är Milan. Jättestolt över den, och den är så platt, den är så fruktansvärt usel.
Ja, den är verkligen inte alls särskilt bra. Den,
den sprids så där att titta, oj vilken kraft, vilken han pratade och lyssnar man. Och det är väldigt mycket där också, något som David Brent hade kunnat säga eller så. Och man inser att det handlar inte om vad han säger, utan vem det är som säger det, på vilket sätt han säger det, snarare än något annat.
So what, at least I've got my health. And if you haven't got your health, if you've got one leg, at least I haven't got two legs missing. And if you have lost both legs and both arms, just go, at least I'm not dead. I'd rather be dead.
Ja, exakt så. Men just det, också en slattan del som ju kom fram var att han ändå inte var större än att han var tvungen att håna Hakan Çalhanoğlu, var det så? Ja. Mm. Att det var bara så här, ja, men nu, det här är också läget att sätta dit en jävel. Alltså att vara också liksom mobbarslätan någonstans, alltså skolgårdslätan. Inte känna att nu kanske jag kan vara lite större än så, utan ja, det var lejonet, och det var liksom den lidande Kristus, och det var lagpappan och Gud och skolmobbaren på en och samma gång. Det var väldigt mycket där. Det skulle bli skönt, tror jag, att få ta en liten Zlatan-paus nu. Jag hoppas han liksom bara rehabbar med lite i tystnad och ja, tillbakadraget på något sätt.
Att även Zlatan tar en Zlatan-paus, det du säger?
Ja, exakt. Jag tror att han kanske kan behöva det. Lite grann nu.
Ja, nej, men det är intressant. Alltså när man sitter med fjäderpennan i högsta hugg. Och ju som det var just den där kvällen. Att man vet om att det kan komma ett besked när som helst. Att det är över.
Mm.
Vilket gör att man umgås med tankarna kring. Väldigt mycket kring Zlatans karriär och hans arv och allt det där. Och det svindlar ju verkligen. Det är nyttigt för en själv att få göra det ibland faktiskt. Att få känna på. Att inte glömma liksom.
Nej.
Även bortanför klyschorna, klischéerna och panegyriken, att vilket oerhört arv, vilken oerhört karriär. Ursäkta klyschan där igen då, men där är vi. Den dagen kommer ju någon gång när det ska skrivas slut på Zlatan.
När det känns som det håller på att ta slut, som vi har ältat här senaste poddarna, senaste avsnitt.
Som vi ältat.
Fotbollny radikal.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Jag tänker, apropå dramaturgin, det är lite besläktat då med att få det goda slutet, det dramaturgiska slutet. Först en liten faktaruta. Världens äldsta fotbollsklubbar, colon. Äldst av de som fortfarande finns, Notts County. Näst äldst Stoke City och tredje näst Wrexham från Wales. Fokus då på Wrexham. Tänkte pratat om det förra veckan när allting då hände, så vi fick vänta lite. De spelade alltså sån här FA Trophy-final på Wembley förra söndagen då mot Bromley. FA Trophy, alltså lite som FA-cupen då, fast för klubbarna utanför de här fyra proffsligorna. Otroliga matcher normalt, och det var nästan 50 000 på Wembley. Framförallt då så var ju Wrexhams nya ägare där med sitt gäng. Deras nya ägare, frågetecken. Jo, Ryan Reynolds.
Ja, förlåt, skulle jag... Eftersom inte jag hade fått ett manus här så... förlåt, men vilka är deras nya ägare, Simon?
Ja, fråga. Ryan Reynolds äger dem. Kanadick, skådis, regissör i Hollywood, superstar.
Ja.
Jag kan inte mycket om honom, men Deadpool, är det något du kan?
Ja, alltså det är väl en... Det tänker jag är en sån här rip-off på Stålmannen, eller? Nej?
Ja, men någon slags Marvel-superhjältehistoria, va? Precis.
Men just det, jag tror att han är rätt rolig faktiskt, Ryan Reynolds. Är det inte så att han är känd för på sociala medier typ lägga upp så här jättekul grejer som... Han driver jättemycket med sig själv, helt enkelt. Alltså typ sådär, hans fru hade fått barn och så la han upp en bild på sig själv och hyllade henne, fast också att det var jobbigt för honom. Mm. Eller den typen av, typ faktiskt en amerikansk som är både så lyckad och framgångsrik och snygg och kan skämta lite om sig själv. Jag tror att det är där vi har honom. Ja, du sa att han var kanadick. Ja, men det är ju alltid det som, det är ju alltid det som är förklaringen.
Ja, just det.
Han skojar om sig själva. Ja. Ja, det förklarar ju allt då.
Precis. Mm. Nej, men det är då exakt den han är. Han är så kul, så snygg och så framgångsrik så att han var väl gift med, i alla fall ihop med Scarlett Johansson förut.
Ja, titta. Ser jag här, ja. 2008 till 2011.
Mm.
Blake Lively numera.
Just det. Mm. De är väl gifta kanske. Oklart.
Mm.
Rob McElhenney också med en amerikansk skådis. De är polare, de här två. Och har då köpt Wrexham, gjorde det i fjol. Och har investerat då i både klubb och lokalsamhälle. Och då framförallt har de lanserat allt det här som en tv-serie. Det ska bli en dokumentär då av Wrexhams resa som klubb. Welcome to Wrexham.
Ja, känner redan nej. Mm.
Oh, hello. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie?
Eller hur? Och det är klart att om man nu börjar så var väl det här drömmen då, år ett, Wrexham ska spela cupfinal på Wembley inför 50 000. De håller också då parallellt på att kvala till League 2 upp till proffsligan. Och så står de där på Wembley och de har fått med sig sitt gäng då. Will Ferrell är med. Mm. Heja Koppa, Will Ferrell.
Mm.
David Beckham förstås. Han är med där också.
Mm.
Allting upplagt då för att nu jävlar ska det bli Hollywood-serie och perfekt dramaturgi. Jubel hejsan och svejsan och pokaler och slow motion-scener. Och så sen
Pelé hade ju också varit där om han inte hade haft så skrupplig hälsa förmodligen.
Precis så.
Mm.
Många av dem.
Mm.
Och därför så blev man lite glad över att det inte funkade riktigt. De torskade. 1-0 till Bromley.
Mm. Tråkigt att fotboll var en sport då. Till slut.
Ja, de pajade för hela Hollywood, gjorde de.
Mm.
Jag tyckte det var skoj också att det var många som hade kul att Matty Cash var den som höll på att förstöra Citys guldfest där. Det blev lite viralt. Att visst, Cash sänker City var ju kul. Det höll ju inte hela vägen. Men det var Michael Cheek från Bromley som sänkte Wrexham.
Ja, det är riktigt bra. Cheek. Ja, verkligen. Men de hade inte en biscotto i sig där, alltså. Du kan samla ihop alla, liksom. Du kan samla ihop hela Hollywoods elit och ställa dem på Wembley. Men om har du inte en enda italienare så kommer du inte lösa din docusåpa-produktion. Så är det bara.
Nej, då har längre än så har den brittiska demokratin inte kommit.
That utter heat a Jew are no.
Did I approve a tie-in for our show and Always Sunny in Philadelphia?
No, I did.
Oh.
Am I in a promo for that show right now?
No.
Okay.
För dåligt är det.
I alla fall, det här hade ju, det är inte helt kört då. Dramaturgin hade kunnat funka ändå. Liksom sorgen på Wembley, skit och åt helvete med allt. Men vi ska ju fortfarande kvala till League 2. Det hade de kvar. I lördags då semifinal i kvalspelet, de möter Grimsby Town. Det svänger åt alla håll. Mycket, mycket drama. Mycket bra content till en Disney-serie. Mm. Det är liksom Grimsby leder, Wrexham går om, leder. Grimsby tar ledningen igen. 10 minuter kvar av matchen så kvitterar Wrexham till 4-4. blev förlängning. På väg mot straffar. Riktigt bra tv. Och så det sista som händer i förlängningen är att Grimsby gör 5-4. Luke Waterford, en gammal spelare från Wrexham, som nickar in avgörande 5-4. Så det blir inget Hollywood-slut. De förlorar en cupfinal, de torskar i sitt kvalspel. De är borta, de ska spela i National League.
Lite så.
Ja, väldigt mycket så. Och lite kan man väl sådär börja fundera då. Är det så jävla lyckat det här med att göra liksom klubbar till Hollywood, Amazon, produktioner, Disney i det här fallet då. Wrexham har tagit det längre, att hela klubben är liksom en komediserie typ då. Men jag hade ju svårt, alltså jag ville inte se Tottenham-serien när den gick på Amazon.
Nej. Jag kollade lite på den. Var det Amazon eller? Ja, jag kollade lite på den för.
Ja, var Amazon. Det var deras serie.
Den här, det var lite för att vara dina ögon faktiskt. Men dels så var den ju inte nog bra. Och sen så är det ju också så här. Det pågår ju liksom vanlig fotbollsverksamhet som påverkar lite vad som så att säga händer i den där serien. Och då helt plötsligt så var det bara så här. Jaha, okej, nu fick Mourinho sparken då. Nu fick Pochettino sparken. Och Mourinho kommer att ta över. Och det blir liksom inte, det var inte alls uppbyggt på det sättet såklart. Tanken var ju att det skulle vända liksom, att det skulle, alla de där grejerna. Att det, ja, Porsche skulle få sin revansch allt. Alltså, nej, det blev bara liksom en lång väldigt, och de är mindre och mindre villiga också att vara med, och såklart ju sämre det går och så. Nej, jag tycker det är ganska mycket som är ganska dåligt kring både idén och utförandet i de där serierna.
Man kan ju också börja kolla utifrån den empiri vi har nu. Alltså Spurs spelades in då 2019 då efter Champions League-finalen. Allt går åt helvete. Pochettino som du ser sparkas, Mourinho kommer in och blir sexa i ligan. Juventus gjorde också en all or nothing-säsong 2021. Första gången på 10 år som de inte vann ligan. City var väl först ut. Det gick okej då, de vann väl ligan då. Men undantaget då, i år så har ju Arsenal då spelat in sin säsong All or Nothing. Ganska mycket nothing, får man väl säga.
Ja, just det. Ja, men PSG har ju också flera liksom olika. Dels har de ju sitt eget program en gång i veckan på PSG TV, eller vad det heter, som heter No Comment. Men framförallt så finns det ju en mängd serier. Alltså det finns PSGs egen liksom, även vilken säsong det nu är. Och sen så har ju alla typ spelarna, det finns en även Neymar, jag tror att det finns inte en Mbappé också. Nej, men det vet jag bara, det blir liksom bara man får lite nog. Vet du vad jag hade velat se? En riktigt bra vad ska man säga, ett nedslag kanske med en serie. Hur är det att vara Bordeaux, Lahons, Saint-Étienne och åka ur Ligue 1 samtidigt, tre liksom jätteklubbar. Jag vet inte om ni, vilken utsträckning ni har följt detta, men det är ju ett liksom, det är ju Ragnarök i fransk fotboll. För att Bordeaux åker ut är ju liksom en, mer eller mindre en skandal, och man är katastrof eller säsong då. Och Lens som åkte ut när de mötte PSG i sista omgången, det har väl också hänt sen vi kanske hörde sist, Simon.
Allt
hänt, precis. Ja, det var ju inte så mycket snack om det, men och jag var ju tittade och täckte den matchen, och då det var väl inte så väntat att de skulle förlora, men det var ju ett annat resultat precis i slutminuterna som beseglade Lens öde då. Och Saint-Étienne åkte ner på kvalplats och åkte ut mot, när man kvalade mot Auxerre på straffar. För övrigt finns det ett jättegulligt klipp på Djibril Cissé när han följer detta gamla då, som kommer från, eller har fostrats i mångt och mycket i Auxerre. När han står kö på en flygplats typ med en sån kabinväska. Och så står han och kollar på mobilen, följer straffarna. Och så blir han liksom galen av lyckan när de vinner. Men har ändå det här i sig, som visar att han är en helt vanlig människa. Att man kan, det är lite suspekt att ställa sig och skrika ut en lycka för något som händer på sin mobiltelefon. Alltså du vet den där känslan. Det är inte så att hela Sverige stannar när inte vet jag vem som åker skidor längre. Så det går inte, för att folk fattar, alltså man kan bli tagen för en galning. Så han liksom springer runt och bara du vet så. Och det är någon polare som filmar honom då. Lyckan för en av, ska vi säga, fransk fotbolls största karaktärer när hans gamla austär får ta sig upp på Saint-Étienne på kostnad. Men återigen, Saint-Étienne, jag man kommer sakna alla de här lagen, men kanske mest dem liksom, som ändå är en sån garant för fransk fotboll på något sätt. Att det där liksom inlandslaget, Bonnier, lillebrorsan till Lyon, som har en jättefin historia med flest franska ligatitlar fram till alldeles nyligen, tror jag. Jag tror att PSG har gått om dem nu, men ett gammalt storlag som bara har fallit ihop på det här sättet. Det hade väl varit någonting. Titta in i alla de tre omklädningsrummen före och efter och ge mig sorgen liksom.
Ja, alltså så mycket bättre, så mycket starkare. Men Saint-Étienne var ju dessutom att det blev ju fullkomligt krig alltså vid slutsignalen. Alltså den sortens matcher ska inte ens få avgöras på straffar, tycker jag. Ett negativt kval där liksom en klubb som Saint-Étienne som är liksom, alltså den stora, man brukar säga alla över 50 håller på Saint-Étienne i Frankrike för att de var så oerhört stora på 70-talet
78.
Och tidigare så. Enormt stora och populära. Och så är det en då spelare, Bode Borsvård, som missade först. Och så åker de ur och det är planstormningar och det är fruktansvärda scener. Alltså bengaler som kastas liksom in bland på familjeläktare och motspelare och både liksom journalister och publik och spelare är kvar på arenan i Gishar liksom i timmar efter match för att det är så oroligt utanför.
Det är Bode Buss också. Gammal poddförit faktiskt, Bode Buss. Men
just det.
Ja, ändå. Han var faktiskt den enda som brände en straff. Så det var en bra straff.
Det tycker jag. Det är liksom
sista omgången.
Det är för hårt, är det inte det?
Är det för hårt? Vad är alternativet då?
Spela
golden
på.
Goal.
Ja, omspel.
Golden goal.
Omspel. Ja, jag vet.
Ja, jag gillar också det här koherenta liksom, konsekvensen är att det är lite för hårt när det är en så stor, när det är en så fin klubb inblandad. Okej, om det är så alla andra år, men kanske att inte Centret igen ska behöva åka ut på det sättet ändå.
Ja, men jag kan nog stå för det, tror jag.
Ja,
inte det här. Det här får inte sluta på det sättet.
Nej, men alltså jag hör ju att du bottnar i det.
Det är sånt som VAR ska syssla med. Det ska VAR syssla med. Så här filosofiska avgöranden kring fotboll.
Just det. Ja.
Är Saint-Étienne igen? Är det här för viktigt för att kunna avgöra straffar? Ja, vi tycker nog det.
Ja, men det var väl det VAR gjorde utan att existera då i Paolo Maldinis nästa sista match. Är det här liksom, precis. Ska vi vara så gnetiga att vi förstör upplevelsen för alla, för honom själv och alla hemmasupportrar igen, liksom det avsked han förtjänar. Och så har man en liten moralkommitté snarare än en
mycket
liksom,
bättre
domarexpertis. Och så säger man så här, nej. Och så är det också så att det är domslut som man inte kan överklaga, så att säga. Nej, men det här har varit i varrummet då, eller moralrummet. Så att det kan inte överklaga.
Det är så mycket bättre, är det inte det?
Varför,
är det okej? Okay? Kan verkligen Real Madrid få slå Liverpool här? Alltså 9-1 i avslut på mål, är det rimligt? Ja, varför, men det är det nog faktiskt.
Varför tog det 100 avsnitt innan vi lanserade moralrummet, Simon? Det är jättekonstigt.
Jag ser så jävla underbetyg åt oss, är det?
fruktansvärt underbetyg. Vi hade kunnat tillämpa det varenda jävla vecka. Vad hände i helgen då? Jag tyckte inte moralrummet skötte sig här, va? Det var där att City ska komma tillbaks när det är så himla nära att de liksom torskar titeln. Och det är så mycket bättre för fotbollsvärlden också att de gör det med tanke på hur mycket pengar de har. Ja, det hade varit bättre. Det hade varit en bättre lösning. Hemläxa åt oss.
hemläxa åt oss och åt och Arsène Wenger.
Ja, exakt. Sitta där och återuppfinna handsregeln och offside-segeln i Syris. Liksom. Det är det här du ska ägna dig åt. Dessutom så har jag faktiskt full förtroende för just honom att lösa ett bra regelverk för moraliska fotbollssegrar eller moraliskt korrekt tagna beslut. Jag tror att han är mycket mer lämpad att göra det, sätta upp det regelverket än någon annan, framförallt än någon annan på FIFA. Jag tror verkligen inte att någon annan på FIFA ska lägga sig i det arbetet. Men jag tror att Wenger skulle kunna få ihop en bra, ett litet regelverk där som skulle kunna vara någon form av allmän, vad ska man säga, som skulle kunna ledsaga moralrummet då.
Exakt. Nej, men det, naturligtvis så måste det vara, finnas någon form av estetiskt riktning i den här moraliska, det får inte vara en platt moral, utan det måste också ta estetiska hänsyn och också hänsyn till den större berättelsen i alla sammanhang. Är det här bra för fotbollen? På riktigt? Ja. På sikt?
Ja, ja men givetvis. Precis, då hade ju exakt så. Moralrummet, det får bli nästa lobbyverksamhet då. Från vår sida.
Ett arv. Jag tänker runda av med ett annat arv faktiskt. Också sån här eftersläpande från förra veckan. Det får bli lite så, säsongen ändå slut. Det var nu i den 23 maj, vad har vi då?
En vecka sedan.
Måndags kanske, något sånt va? Då var det 30 år sedan Giovanni Falcone sprängdes i bitar nere i Palermo. Domaren då.
Maffiautredaren, eller ja.
Maffiajägaren, precis. Som han förklarade krig mot Cosa Nostra och vann i stora delar då, tills han sprängdes i luften.
Moralrummet hade så att säga lite andra avväganden där. När de sammanträdde.
Stora synpunkter på den sprängningen.
Kan vi...
Men han sa...
Nej, men vi måste knäppa den jäveln nu. Ja, men har han inte ändå objektivt gjort ganska mycket bra? Så, nej, alltså det är inte... Han förstör för oss. Han respekterar inte liksom koderna. Nej, det var helt rätt. Vi knäpper honom.
jag tror det landar där. Han gav sig själv rätt. Han sa nämligen så här, medan han fortfarande levde. Bättre står man sagt efteråt. Men han sa så här. Per essere credibili in questo paese bisogna essere ammazzati. För att vara trovärdig i det här landet, parentes Italien, så måste du vara mördad. En hård dom över ett land. Men som sagt då, 30 år i veckan sedan han då mördades. Och blev mycket uppmärksammat då. Det är fortfarande ett oerhört stort namn då. En av få framgångsrika, man kan säga, så då, hjältar i kriget mot maffian på Sicilien framförallt då.
Man har man tagit någon för det där mordet, eller?
Nej, det tror jag inte.
Det är lite så, moment 22, väldigt svårt att lösa det mordet eftersom det var han som var tvungen att lösa det och det var han som blev mördad.
Ja, precis så.
Lösa, men...
Och det fanns inget varum, eller moralrum.
Nej.
Nej, men jag berättade för att det var ett av initiativen då som sjösats för att då lyfta fram Falconis minne. Heter La Vittoria del Coraggio, mordets seger då, och de som står bakom det för att hylla Falcone är damernas Serie A. Ett sånt här projekt på sociala medier för att minnas och hylla de som då vågat ta striden mot organiserad brottslighet i Italien.
Goda förutsättningar känner jag här för att det skulle kunna, vi skulle kunna få ett litet omtag på Idrissa Gay-incidenten, att det finns en annan tjej som inte vill dra på sig den.
Just det.
Vi hatar maffiatröjan.
Som vill stå upp för maffian.
Precis så, exakt. Att det kan bli för komplicerat privat. Men ja, det får vi forska vidare i om det är någon som har sagt att detta är en av min familj.
Palermos damlag är inte så bra, tyvärr.
Nej, gud förlåt, det här är jätteallvarliga saker. Det är ju inte, man ska inte skoja om det. Men, men det är fortfarande så att det är väldigt många som är väldigt inblandade eller medberoende kring maffian i Italien. Det är inte bara så skurkar mot vita riddare så att säga. Hur som helst, bra att de gjorde det.
Ja, absolut. Och det är alltså kort mini så där min egen bild eller så förståelse av maffian. På samma sätt som jag fick en helt ny syn på våldtäkter sen jag blev förälder till kvinnor eller flickor. Så när jag bodde på Sicilien så fick jag faktiskt, kan säga, en annan förståelse för vad maffian egentligen är. Alltså, maffian är inte filmmaffian med mord till höger och vänster så mycket, utan det är liksom det där fenomenet att ett hus några hundra meter från där jag bodde som rasade under regnen på vintern för att det var maffian som hade beviljat fixa tillståndet. Det var maffian du gick till för att få ditt bygglov. Och det var maffian som inte brydde sig om liksom, att det där huset kunde rasa så att en familj dog. Det är maffian. Sophämtningens maffia och allt det där som påverkar vanliga människors vardag oerhört, oerhört mycket.
Visst, det är så. Ja, på tal om att inte... Vi måste inte prata om det, så satt jag i en konversation med i en taxi, för vi skulle, ja, det var, jag tror att vi på väg hem från flygplatsen när jag bodde i Rom med min dåvarande pojkvän delade taxi med en tjej, du vet, ja, var ska ni, ja, ska åt samma håll och så, och det är så jävla fascinerande att höra två italienare prata om maffian, för att det förstod man efter ett tag att hon jobbade för Il Sistema på ett eller annat sätt. Mm. Och de har så jävla snygga sätt att gå runt det där och säga hur de gör, och min dåvarande pojkvän som ju förstod det här och pratade liksom runt det på sitt sätt, och att det är civilisation också. Det är inte, och man själv satt jag där och tänkte så här, det här låter pyttelite skumt, men jag ska inte ställa för mycket frågor, jag får kolla med honom sen, fattar jag rätt, så här, han bara ja, det är klart att hon jobbar för på ett eller annat sätt långt ner i hierarkin liksom. Då pratar man om det på ett sätt som man inte liksom säger, alltså vissa ord säger man inte rakt ut, utan man kanske, det kanske är import och man får instruktioner och man är i Rom för att ha lite möten och dela varandra. Alla i Italien vet vad det betyder. Alla vet liksom innebörden och bakgrunden i det, och alla gör allt för att underlätta så att det inte ska bli att det ska komma någon jävla svensk kalvinist och bara kasta upp ämnet på bordet och säga, jag menar att du jobbar för maffian, jag förstår inte. Det är ju väldigt vanligt för att det kommer svenskar, har jag hört, eller nordbor i alla fall, till just Sicilien och sådär, och går runt och, du vet, så här, frågar folk så här, måste bara fråga maffian, märker ni av dem här?
Det måste man faktiskt inte fråga alls.
Nej, gör inte det. Punkt. Det var en liten utsvävning.
Punkt. Ja, men det var fin. Jag lyfter Giovanni Falcones minne då. Dels då för att då, ja, damfotbollen gör det. Men de lyfter inte bara honom, utan de lyfter också, eller hyllar minnet av Letizia Battaglia.
Bra efternamn.
Fotograf. Eller hur? Hon tog striden hon också. Fotograf på Sicilien, bas i Palermo, och hennes roll då var att hon, ja, en vanlig pressfotograf som tog då tusen bilder av en värld som i väldigt hög utsträckning präglades av maffian, av liksom mafiosi, av deras vänner, av deras fiender, av deras offer framförallt, och deras vardag. Och hennes bilder då kommer också att användas mycket då just i Falcones rättegångar. Hans maxirättegångar, för att du kunde liksom använda dem och visa att det här är begravningen, du kan se att den står bredvid den, han som sa att han inte kände den och så vidare. De kunde visa hur saker och människor hängde ihop i den miljön. Otrolig kvinna, otrolig fotograf, och hon dog då i april, 87 år gammal. Jag läste in mig på bilderna lite, eller tittade på bilder av då henne och hennes begravning och så. Läste nyheterna därifrån. Och så
hon dog av naturliga orsaker då? Det var inte något misstänkt?
Ja, hon var 87. Hon sprängdes inte. Hon var 87 år gammal.
Och men då den sista moralrum bara i sammanträdde, och de bara sa nej, alltså henne knäpper vi inte. Kom igen nu, killar.
Låt hon vara. Nej, men hennes kista låg då på någon slags lideparad i så att alla palermitani skulle kunna komma och säga farväl. sista farväl till henne. Och då när man ser den kistan där så finns det ett stort foto bakom den. Och det är då Letizia Battaglias allra mest ikoniska bild. Och på den bilden så är det inte maffian, utan på den bilden så är det en ung flicka med en fotboll i händerna. Mm-hmm. Och jag har sett den här bilden förut i Palermo. Och det är en av de så där finaste, starkaste fotbollsbilder som jag vet. Vi kan väl ta och skicka ut den i våra sociala medier vad det lider. Mm. Den heter La Bambina Colpalone, flickan med boll. Mm. Tagen för 40 år sedan ungefär, svartvit. En liten, sån här, lite smutsig tror jag, tjej. Väldigt, väldigt söt och som står mot en dörr och har en fotboll i handen. Tagen nere i gamla hamnen i Palermo. Mm. Battaglia tog den här bilden då för drygt 40 år sedan, 1980. Och den blev så där ikonisk för henne. Den följde henne genom hela livet. Och hon sa själv då att det inte är rättvist, för att jag... Här går jag och blir äldre och äldre och blir gammal. Men den här flickan är fortfarande ett barn. Sa hon om sin bild.
Mm.
Och hon hann då med, det är det som är det fina, lilla twisten. Att hon hann med på slutet att efterlysa den här flickan på bilden som hon undrade så mycket över. Fanns det liksom ingen som kunde säga vem det egentligen var? Mm. Bland Bambina Colpalone. Och det fanns det ju. Hon hette Katja, Katarina. Snart 50 år gammal. Och de hann då ses till slut och prata om den där bilden med bollen. Ja. Några år innan Letizia Battaglia dog. Hon blev gammal, men den här flickan på bilden kommer att fortsätta vara ung för evigt.
Mm.
Där från Palermo.
Utomordentligt bra återgivet. Simon, det är ju inte bara avsnitt 100 och du sitter ju inte i ett tomt Globen av bara av det skälet. Utan vi kommer behöva säga arrivederci återigen på ett jämnt antal poddar. För det är baby boom och det är säsongsslut och det är, jag vet inte allt. Julia Karlsson ska väl också få... Så att säga,
konfirmeras.
Ägna sig åt sitt. Ja, precis. Kanske framförallt det. Vi kan inte riktigt... vad ska man säga? Vi kan inte riktigt lova någonting för framtiden. Vi kan väl tacka alla som har hängt med hittills. Och det är inte omöjligt att de... Om liksom Paris och Stockholm ligger kvar om ett år eller så plockar vi upp handsken igen. Men vi vet inte riktigt. Det vi vet är att... Om det känns som att det håller på att ta slut så är det för att det gör det av mestadels naturliga orsaker den här gången. Har du något att tillägga innan vi säger tack och hej?
Nej.
Har moralrummet något att säga om det hela?
Nej, moralrummet. Det är väl framförallt Bromma som får ta på sig ett litet uppehåll. Det är, jag har skaffat mig vanan att få flickor. Jag fick min första flicka när Sverige slog Danmark mitt under. Jag fick min andra flicka när Marcus Rosenberg avgjorde mot Dynamo Kiev i sin sista match på Malmö stadion. Och den här lilla saken dök fram någonstans strax före Champions League-finalen.
Mm.
Så de behöver uppmärksamhet och kommer få uppmärksamhet. Och så får vi se lite när vi kan ge all kärlek åt podden som den förtjänar igen.
Jag uppskattar uttrycket dök fram, så att vi ska inte på något sätt påstå att det här var en att det är ett jobbigt biologiskt faktum för kvinnan som inblandad, mamman så att säga. Barn dyker fram, de dyker fram, så är det den saken.
Så är det. Mm. Ploppar ut som man säger.
Ploppar ut, ja precis så. Vi säger så helt enkelt och önskar alla, inte vet jag, en fin sommar och ett... roligt EM-slutspel som vi väl missar lite både och, båda två ska jag säga, på grund av dålig ligg-timing. Sånt som händer. Mm. Vi har
känt we'll meet again, don't know where, ja. Don't know when. Så är det, tack så mycket. Hej.
But I say it just to reach you, June.
a song of love, Julia.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Sing the song.